Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia, så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej,
eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så god.
Mm. Det här har vi ju finmalt, det vi dricker nu. Mm. Och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm. Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv. Och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Det bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud. Det är alltid bra. Jo. Mm. För höj kaffet.
Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna
dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. He was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han: nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den, och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Ho, ho, ho. Ja, cringe-igt värre. Det här är julspecial för den omåttligt populära podcasten vid namn Kafferepet. God jul i sugen.
God jul, ja.
Ja. Och glad fredag.
Ja, ja, verkligen. Och det är julafton idag, ja. Väl?
Mm. Det är det verkligen.
Jag kan matematik.
Ja, det är, jo, men det julafton. Måste det vara. Det får det vara.
Det är julafton.
Det är julafton.
Fy fan vad gött.
Fy fan vilken grej att vakna upp till.
Ja, det alltså, här.
Där i strumpan ligger ett sånt jävla guldavsnitt av kafferepet.
Ja, verkligen.
Mm. God fucking jul.
Ja, ni lyssnar alltså på kafferepet med mig Nissa Hallberg, Albin Sormann Olsson och på länk den covidsjuka Johanna Hurtigvadder. Bagrell.
Yes,
hey. Hon som säger det här är över nu. Nu är jag för kyl och rör mig bland folk. Får covid direkt. Hur mår du Johanna?
Jag mår bra.
Ja, man, bra.
Jag vill bara, alltså, det här avsnittet kommer ju ut. Jag vet inte vad jag gör exakt när det här avsnittet kommer ut. För jag sitter, imorgon måste jag vara symptomfri. För att få fira jul med min familj.
Ja.
Men det ser bra ut. Ja. För att det skulle kunna bli så. Jag är lite hes bara.
Man känner också så här att du kommer se till att du är symptomfri.
Nej, alltså jag skulle inte våga.
Jag tänkte att du ska fuska. Jag vet bara att du... Jag tror att du skulle kunna skälla ut din covid. Så att den ger sig.
Jag ger den en blick. Och den vet bara.
Ja. Men jag skulle jag vara covid så skulle jag passa mig jävligt noga för dig.
Mm.
Det var bra att du mår bättre i alla fall. Och bra att du är hemma och inte beblandar med folk.
Mm.
Mm. Jag hörde rykten om att du hade liksom fått, när DHL-bud kom, som de gör hem till er, mer än de har gjort till någon annan familj i svensk historia.
Gud,
att du typ fick skriva under genom glasrutan när han fick signa åt dig. Det är en väldigt rolig bild i huvudet.
Ja, nej men precis. Hon var det. Ja. Sexist. Men vad heter det?
Nej. Säg det sexist. För att vi vet alla hur att det är män i skor som har halvlånga polisonger.
Det vet vi.
Det är i och för sig.
Nej men vad heter det? Ja, jag har varit otroligt noga med att hålla avstånd. Alltså sen jag fick min coviddom och också innan. Alltså hon som ringde mig från smittspårningen var ju imponerad över hur lite folk jag träffat. Det är uppdraget på många sätt. Men,
du skrämde i alla fall inte upp mig dagen innan premiär.
Men visst var hon inte imponerad av hur få du hade träffat strax innan du fick covid, va?
Nej, tyvärr. Då hade jag varit ute och rest. Nej men vad heter det? Det kom ett DHL-bud och jag gläntade, eller min dotter råkade glänta på dörren så jag skrek inifrån covid! Och sen så sprang jag ut i fönstret. COVID.
Det är också väldigt skrämmande nära kom in. Du vet du va?
Ja, jag inser det nu när jag sa det.
Jaha, men
då,
trevligt.
Då kändes det bra.
Jag antar att har ni 900 stolar hemma nu? Alltså det levereras stolar varje gång sen. Var det stolar som kom nu?
Ja, det var det.
Nej.
Nej,
men ni har ju inga vänner. Vad ska ni med alla stolar till?
Nej, men det kan vara bra med sådana klappstolar om man har någon sån räkfest någon gång.
Det var inga jävla klappstolar, Nisse, och det vet du också. Nej, men det buden ska in.
Ja, de ska också fira jul och köpa klappa till sina barn buden.
Mm.
Ja, och för er som kanske bara öppnade den här julstrumpan på denna Kristus födelsedag, vilket det inte är. Men den, De tre, Jasper, Melchior och Baltasar. Jag såg en stjärna och på den vägen är så är det här inte en pladdepodd, utan vi läser upp historien ni skickar in till oss. Roliga skrönor, eller helst inte skrönor, roliga berättelser från era liv, vardag. Mm. Så väljer våran eminenta redaktör till lika min syster ut de bästa nio historierna varje vecka. Mm. Och den här veckan så är det bara julhistorier.
Mm. Alltså jag kom på också att jag tror många som lyssnar nu, eller säkert inte alla, men en del av de som lyssnar har säkert en jul som de inte är så nöjda med. Till exempel är på jobb eller inte kunde fira med familjen på grund av olika anledningar. Och då tror jag att de här typen av historier kan få en att känna, skönt att jag slapp den skiten.
Verkligen. Ja, verkligen.
Jag har inte läst igenom det. Jag bara tänker att
det
nog kan bli så. Ja.
Vi triggar för dem. Vi triggar för dem som är, kanske blir påminna och ledsna.
Ja, ni har det inte värst förmodligen.
Ja, och de som kanske lyssnar innan de ska åka iväg känner säkert bara, åh herregud, vad har jag framför mig?
Arm yourself.
Kan jag säga att jag har covid? Vad skiter det?
Jag jobbar ju på julafton. Jag spelar i föreställningen då.
Just det gör du.
Så det kommer också bli, det är så jävla skönt. Alltså, jag är inte en julfirare, jag älskar inte fira jul.
Nej.
Det här blir perfekt.
Det handlar ju lite showen om.
Ja, det gör jag. Men jag har ju köpt en väldigt för stor gran för min lägenhet.
Ja.
Det står det 250 kilo rödgran där. Kulorna bara åts upp.
Det ser helt tomt ut.
För liten trosa på för stor stjärt eller kalsong. Alltså så här, det är bara... Bara försvann. 250 jävla kulor. Det ser ut som 9 kulor igen.
Men det hade jag ändå räknat med. Du har ju liksom fint och ombonat hemma hos dig.
Ja,
till skillnad från vad man tror.
Ja, många tror att jag knullar en madrass och att det är lite spännrämmar överallt.
Ja, du har mycket... Säga,
en Aftonbladet plusartikel. Hit tog han sina offer.
Exakt.
Men du har ju blomtraditioner också. Du köper ju påskliljor och skit.
Jag gillar ju snittblommor.
Ja, snittblommor.
Ja. Jag är så här... Hade tulpaner haft puls hade jag knullat dem. Så att säga. Ja, skriv ner
om de var med.
Kom
på
ihåg
det.
Var ni hörde det först. Men ska vi dra igång det här?
Det tycker jag.
Folk har väl annat för sig på julaftonen och sitta och lyssna på oss.
Och Albin kommer Albin kommer börja idag.
Mm.
Albin kommer att börja idag. Yes. Och det kan jag förklara sen varför Albin kommer.
Då ska jag, det har ju pirrat, jag har öppnat mitt mail va?
Ja.
Som från redaktören, din syster.
Ja.
Och bara har läst rubrikerna. Det pirrar.
Ja, det pirrar för att det är alla inleds med jul. Då pirrar det.
Jag kan börja då, här kommer då första rubriken. Skilsmässa, halsfluss och trauma. En julsaga.
Du behöver inte läsa den.
Nej, den är fan.
Den vann.
Okej, är ni redo?
Jag måste säga det, förlåt. Vi läser 9 historier, 3 var, så väljer vi ut en.
Just det.
Som är eran julstory.
Mm.
Den som ni får ta och göra till er egen.
Ja,
så. Exakt. Nu får du gärna börja.
Ja. Det här är en historia som utspelar sig julen 2004 i Östergötlands huvudstad, Linköping. Min familj, jag 8 år, min lilla syster 4 år, samt mamma och pappa skulle för första gången fira jul med min faster och hennes tonåriga son. Min faster var nämligen nyskild och ville fly sin hemstad över helgdagarna för att undankomma den otroligt ledsamma vardagen. Dagen före julafton spenderade mina föräldrar med att laga mat, julpynta, underhålla sina störiga barn samtidigt som de försökte få min faster att sluta ligga och gråta i soffan med ett glas vin. Och ta hand om min kusin som dagen till ära råkade ha halsfluss och 40 graders feber. Där har vi stämningen.
Åh gud, de där föräldrarna som bara försöker få bort julångest från huset.
Ja.
Le.
Sisyfosarbetet.
Vi lyssnade på julmusik och åt tomtegröt för att sedan bege oss till julspelen i den närliggande kyrkan. De gör fan allt. De drar på stora artilleriet. Alltså. Vi är inte en speciellt kristen familj, men min mamma tycker att en liten tripp till Guds hus kunde vara en upplyftande ny distraktion för min faster som inte fick lov att ta med vinflaskan in i kyrkan. Jag minns att teatern av Jesu födelse inte verkade vara en höjdarupplevelse för varken min faster eller hennes son. Men att de båda faktiskt log lite när julåsnan Torgny bajsade mitt på scenen.
Perfekt.
Berikade av Guds kärlek kom vi sedan hem för den årliga jullunchen. Och klockan 13 satt vi oss ner till bords för att börja äta. Min kusin var lättad över tanken att snart få krypa ner i en varm säng igen. Men satt ändå lydigt, slokande och svettig vid bordet bredvid sin gråtande mamma. Vi hann sitta i ungefär 5 minuter innan kaoset bröt ut. Min lilla syster bestämde sig för att hon hellre ville ha min kniv att äta med än sin egen. Hon tog tag i den vassa delen av kniven med hela handen. Och eftersom jag var stora syster och tyckte att hon skulle lära sig att inte ta mina saker, drog jag hårt och snabbt kniven ur hennes hand.
Wow.
Stora mängder blod forsade nu ur hennes handflata och i ren och skär skräck kräktes hon rakt ut över all julmat och döda mormors egenbroderade julduk. Kaoset var totalt. Synen av den stora mängden kräks fick min kusin att kräkas han också. Och jag kan bara tänka mig hur hemskt det måste vara när man även har halsfluss. Jag och min faste sprang gråtandes ut i rummet åt varsitt håll. Medan mina föräldrar satt där och såg på allt som de hade kämpat med att vara täckt av kräks och blod.
Fy fan, jag tycker så synd om föräldrarna. Det måste vara jobbigt att kräkas, det måste vara jobbigt att riva upp handen, det måste vara jobbigt att vara nyskild. Men alltså det där, och bara sitta och ha hand om allt det och bara lyckas tills någon spyr över. Fy fan.
När mamma och pappa väl hade lyckats plåstra om lilla syster och lugna både hysteriska mig och hysteriska faster hade de inte mycket ork kvar. Därför gav de upp hoppet om en perfekt julafton och vek helt enkelt undan den kräks- och blodfläckiga delen av duken för att sedan börja servera den mat som hade klarat attacken. Vi har aldrig firat jul med min faster och hennes son igen. Vilken jävla start alltså.
Men också så här, var det bara fasten och sonens fel?
Nej, det var det väl inte.
Men det är kul att hon bara, ja, en gång var de här. Allt förstördes.
Alltså frågan, nej precis, men det är väl de som inte var där vill vara där. Ja, de hugger händerna av varandra.
Jag tror bara att det blev en sån, okej, vet du vad, vi har nog själva. Alltså men bara den grejen med kniven hade räckt.
Ja.
Men att hennes son också är sjuk och sen spyr över hela bordet.
Ja.
Och hon springer ut och gråter. Och man bara, bitch please be an adult. Alltså man hade liksom... Exakt, och man bara, nu räcker det!
Jag känner att fasten är en bit värdjur.
Ja, man tycker otroligt synd om henne också faktiskt. Ja,
fantastiskt.
Åh gud, men otroligt bra början på det här.
Men alltså, så härligt att vi har 8 julstories kvar.
Mm-hmm.
Det är det, ja. Det stämmer bra, du räknar.
Ja, det är 9 minus 1. Här kommer, ska jag ta den här, Johanna?
Ja.
Dansbandskungen firar jul. Denna historia utspelar sig för ungefär 10 år sedan då vi skulle fira jul tillsammans med pappa och hans nya sambo och hennes 6-åriga dotter för första gången. Det var ganska nytt allting mellan pappa och hans sambo och vi andra barn var ganska stora så vi hade inte haft en tomte på flera år. Orutinerat hade pappa då helt glömt att boka in en tomte som skulle komma på julafton och dela ut paket till bonussystern. I panik på julaftonsmorgon hade pappa ringt runt till alla han kände som skulle kunna tänka sig att slänga på sig tomtedräkten och ställa upp. Självklart hade ingen tid. Antingen hade det fullt upp med eget julfirande eller så var det uppbokade att tomta hos någon annan. Till sist fick pappa svälja stoltheten och prata med grannen. En lokal alkoholist som var tämligen harmlös och gick under namnet Dansbandskungen. Så bra alkisnamn då. Då han vid varje fylla spelade dansband på högsta volym från sin balkong. Okej, det var alltså inte en bänklagare utan det var... Dansbandskungen var något av en högfungerande alkoholist som bodde ensam men hade jobb, barn och barnbarn. Pappa tänkte att det borde vara ganska lugnt ändå att fråga honom då han ändå skulle fira jul med sin egen familj och därför borde hålla sig nykter. Okej. Okay. Dansbandskungen ställde glatt upp på att tomta och vi kom överens om att han skulle komma ganska tidigt så att han kunde hinna med sitt eget firande också. Sagt och gjort, satt vi alla förväntansfulla och väntade och väntade. Ingen tomte dök upp och tiden gick. Till slut, en halvtimme efter avtalad tid, bankade på dörren. In kom en tomte som var allt annat än nykter. Pappa försökte släta över det hela med ett skämt om att han var sen för att han hade fått problem med renarna, varav tomten svarar: vilka renar? Skotjäveln startar inte. Ja, vi är självklart uppe i Norrland. Tomten raglar in i vardagsrummet där bonussystern väntar förväntansfullt. Tomten har självklart glömt att ta med den säck med julklappar som pappa omsorgsfullt ställt utanför dörren tidigare, och hon får nu springa tillbaka för att hämta den. Vi alla är lite fundersamma på hur det här ska gå, men tänker att vi stökar av det så fort som möjligt och propsar på att vi ska dela ut klapparna. Min farbror tycker däremot att hela situationen är hysteriskt rolig och bjuder självklart tomten på en whisky. Jag förstår farbror. Alltså, till fullo. Den slår fort till och tomten är nu så full att han inte ens kan läsa på paketen, varpå vi andra får dyka fram och försöka medla. Dansbandskungen känner oss alla sedan tidigare, förutom pappas nya sambo och hans dotter. Så för varje namn som läses upp så kommer en komplimang i sann alkisanda. Däremot, när paket ska delas ut till min farfar, ställer sig tomten hastigt upp, välter ut sitt glas med whisky som går sönder mot parketten och utbrister: din farfar jävla kukhuve, vädre det! Och pekar på den stackars förskräckta bonussystern. Han drar sedan en historia om hur bra det är att rengöra parketten med whisky och försöker vispa runt vätskan lite innan vi lyckas stoppa honom. Tomten har nu fått upp farten ordentligt och kallar det för flesta för något könsord, samtidigt som han skrattar allt medan han krällar runt på golvet.
Det, slut, det, är som på, alltså det här
känns som en evighet. Tystnar han och lägger sig ner på golvet och börjar snarka högljutt. Pappa och farbror får försöka bära ut honom och sedan ringa hans släktingar som får komma och hämta honom. Behöver jag säga att vi aldrig hade en inhyrd tomte igen.
Jävlar, oh, gud, vilken jävla klassisk skräck tomthistoria. Alltså för alla har väl sett, alltså alla, eller jag i alla fall när jag var liten, det fanns ju tomtar som var överförfriskade.
Jag tror jag såg exakt den här scenshowen på Skala i
det var exakt det här var en del av
förrgången. Det var verkligen.
Det här är inte bra för mig. Att de bara, och såklart ska man inte hyra in en tomte. Det är det enda ni ska göra.
Just det.
Det är det enda ni ska göra. Så jävla bra att man bara lägger sig ner, bara kräåla runt på golvet och däckar.
Ja. Varsågod för parkettrensningen. Förresten,
desinfekterande.
Jävla kukhuv.
Din farfar är kukhuv. Visste du det eller? Ja, jag känner att jag har druckit vin två dagar i rad. Har försämrat min läsförmåga.
Vet du vad? Jag tycker det var toppen.
Ja, det gick okej. Okay. Nu är det du, Johanna.
Nu är jag. Nu är det back to basics, kan man säga, för den här podden. Den här heter Julafton på toaletten.
Låter som det säger Hallberg.
Hej, här kommer en historia som inte handlar om bajs, men om en jobbig toalettupplevelse. Jaha, det handlar inte om bajs. Förlåt, jag tar tillbaka allt. Den här historien fick jag berättad för mig i mellanstadiet av en av våra lärare, som vi kan kalla Roger. Det var självaste doppade dagen och Roger hade tänkt att överraska familjen. När de andra skulle ut och åka skidor hade han planerat att stanna inne och koka knäck. Det skulle bli en överraskning, för Roger hade aldrig kokat knäck tidigare. Okej.
Okay. Jag ser framför mig pappa Rudolf nu som bara, vattenbad, vad fan är det?
Att koka knäck är väl inte så svårt, resonerade han och plockade fram ingredienserna så fort han fick huset för sig själv. Till en början gick allt bra. Grädde, sirap och socker kokade långsamt upp och det spreds i en söt och julig doft i köket. Roger var såklart lite osäker på hur han skulle veta att knäcken var färdigkokad, men gick på känsla. Under tiden knäckkokandet pågick fixade han med lite annat julpyssel. när det slog honom att han kanske borde röra runt lite i kastrullen. Kanske hade det börjat lukta lite bränt från spisen. För kokandet hade pågått i 30 minuter och knäcken var vid det här laget otroligt färdigkokad.
Det är som lava i botten.
Ja. Han tog en plastslev och började röra runt och blev lite förvånad. Det var väldigt lättrört i kastrullen. Det berodde på att plastsleven hade smält och kastrullen
låg. Alltså då är det så varmt socker. Det är så varmt socker.
Och att Roger rörde runt i luften med handtaget. Det som skulle bli en trevlig julöverraskning hade nu blivit en trögflytande BPA-sörja. Och paniken kom som på beställning. Roger handlade i panik. Tog kastrullen, sprang mot toaletten och tömde innehållet. Han spolade snabbt och hoppades att plastknäcken skulle vara ett minneblott. Eller
det är alltså dumma så jag har hört.
Alltså han gör vattentestet. I toaletten. Är det kultest? Ja, man bara droppar ner en droppe för att se om den, det är exakt det han gör. Rätt ner där.
Fyra liter.
Problemet var bara att när plastblandningen träffade det kalla toalettporslinet stenade den direkt och nu var hela toalettstolen fylld med bränd knäck och en plastslev. Under resten av dagen och kvällen jobbade Roger i intervaller inne på toaletten. Sittandes på golvet hackade han så ljudlöst som möjligt bort knäcken med en bordskniv. Jag har ingen aning om hur han lyckades dölja hackandet eller varför ingen i familjen använde den toaletten under dagen. Men kanske var det ett julmirakel. God jul.
Åh, fy fan, att det blir lite som att han när lights out, att han börjar karva på tunneln ut ur fängelset. Ja. Att han går in och knackar knäck.
Det är
en jävla dum idé.
Ja, det är verkligen det dummaste man kan göra i det. Jag tänker att man kan ändå förstå när man gör knäck och man häller upp det med de här små jävla formarna som välter varenda form när man ska hälla i det. Mm. Att man bara är så, jag behöver en stor jävla form. Kanske toaletten. Alla bara gör en stor knäck.
I toan.
Ja, det är jättedumt såklart. Men det vet ju han också om nu.
Ja, han lärde sig den hårda vägen.
Ja.
Nästa gång häller han ut i vasken.
Här kommer då min andra historia. Det här är en titel alltså. En oväntad bög.
Den nya julfilmen med Peter Jöback.
Detta utspelar sig i en medelstor småländsk stad. Händelsen som utspelat sig här är exempelvis att en person som klätt ut sig till Jesus bajsat på en tjej på McDonald's. Jag var dessvärre inte närvarande just då. Hur som helst, den första snön hade just lagt sig och julafton stod för dörren. Jag brukade fira jul tillsammans med mina många kusiner och deras föräldrar. På självaste julafton firade vi för första gången hos en av mina morbröder och alla i släkten var samlade och förväntansfulla. Jag brukade generellt frukta denna tid på året då ingen riktigt matchar mina preferenser på personlighet. Mina kusiner satt i två läger. Killarna pratade om fotboll och tjejerna om smink, antar jag. De vuxna pratade om Gud och småbarnen grät mest. Jag låste in mig på toaletten för att slippa prata med dem och kom ut igen lagom till julbordet. Efter att ha ätit och sjungit några salmer var det dags för julklappsutdelning. De andra åren hade någon av de vuxna delat ut julklappar, det vill säga ingen tomte eftersom det inte har någonting att göra med den verkliga kristna högtiden. Detta år hade barnen, inklusive jag, tjatat om att ha julklappsutdelning som alla andra familjer hade. En riktig tomte, likt vanliga jultraditioner. Min morbror, en filur som inte brukade säga särskilt mycket och mest hålla sig i bakgrunden, skulle därmed ut och hämta tidningen. Efter att ha väntat en bra stund kom en långhårig man i skrud in med säck på ryggen. Någonting hade min morbror klätt ut sig till, men inte var det jultomten. Det var Jesus som anlänt med gåvor. Jag fick inga julklappar eftersom jag är homosexuell.
Va?
I en bisats. Men okej, jag fick inga julklappar eftersom jag... Det är så jävla mörkt.
Oh, fuck you, Jönköping.
Jag fick inga julklappar eftersom jag är homosexuell, men de andra barnen gladde sig åt klappar utdelat av självaste sonen. Förvånansvärt nog blev ingen besviken. Medan de andra lekte med sina nya leksaker gick jag och låste in mig på toaletten igen. När jag stod där och grät för mig själv tänkte jag att jag kunde fördriva tiden lite genom att titta i badrumsskåpen. Jag hade trots allt knappt varit hos min morbror förut. Skåpen var mest fyllda av inte särskilt märkvärdiga saker, en rakapparat, tvålpaket och krimskrams. Men längst in kände jag något märkligt. Något gummiaktigt och stort. När jag drog ut den såg jag att det var en svart, ådrig dildo. Min morbrors dildo. Döm om min förvåning när min helkristna morbror, som jag trodde var starkt fördömande mot homosexualitet och promiskuösa akter, precis som resten av släkten, hade en dildo i sin ägo. Jag antar att de flesta inte är som man tror att de är. Det hade inte behövt betyda mer än ett gott skratt från min sida, men historien är inte slut här. Det knackade på dörren, jag la tillbaka dildon och öppnade. Det var min morbror, fortfarande utklädd till Jesus. Han frågade om han fick komma in, och med sig hade han en säck. Han låste dörren, satte sig på badrumsgolvet. Förlåt, god jul, sa han och gav mig en julklapp och en flaska stark glögg från säcken.
Nej, vad fint. Nej, men jag började gråta nu, det här är så fint.
Jag började gråta igen och satte mig på golvet med honom och delade på flaskan. Medan resten av min släkt sjöng salmer på nedervåningen satt jag och drack med en förmodad bög-Jesus. Det var den bästa jul jag någonsin haft.
Oj, vad fint, vilken vändning!
Otroligt! Men alltså, så jävla hemskt.
Att han, han var tvungen att spela så här är homosexuella dom.
Du ska inte ha någon jävla...
Sen hade han liksom en dildo i skåpet, så kom han in och så var han också antagligen gay och så firade de ihop.
Wow.
Starkt.
Ja, det är, jag ryser verkligen alltså.
Ja, otroligt. Vad fint.
Jag hade hoppats att han skulle ut och veva den där först som en hämnd. Ja. Och så blev det så mycket bättre.
Morbror, vad är det här?
Ja.
Åh, för fan.
Fint.
Verkligen.
Nu kan vi, jag tror att vi kommer rasera det här fina nu.
En oväntad bög är en som favorittitel alltså.
Men det där var ju julkänsla. Ja, alltså, verkligen i dess grundlagaste form. Vad heter det?
I sin renaste form.
Ja, tack. Det var det jag menade.
Men tänk den fina julkänslan nu då. Och här kommer min andra historia. Julbord med jobbet. Nu är det förstört. Det var mitt första år på företaget och således första gången jag blev medbjuden av chefen på det årliga julbordet. Jag och kollegorna bussades ut till en gård på landsbygden för att äta julmiddag. När vi kom in i den mysiga salen fanns det två långbord uppdukade med tygservetter, ljus och silverbestick. Längs ena väggen var en buffé med alla tänkbara delikatesser och jag fick en väldigt lyxig känsla. I hörnet av salen fanns en levande brasa som sprakade och gav en hemtrevlig doft i kombination med maten. Det serverades mängder med olika sorters alkohol och det dröjde inte länge innan saker och ting började spåra ur totalt. Jag var dock nykter hela kvällen då jag tar ett antidepressiv medicin. Så jag minns tyvärr fortfarande denna kväll. Det var bara att tugga snabbare. En rysk kollega, iklädd sin gamla militärmössa, började berätta om sin hårda barndom. Han visade upp bilder på sin telefon på blodiga grisar och berättade i detalj hur man styckade en gris på ryskt vis. Detta medan vi har julskinka och korv på tallrikar framför oss. Några kollegor fick för sig att grilla den redan tillagade maten i vedbrasan. De satte prinskorvar och köttbullar på silverbesticken och sack in dem i elden tills det blev så varma att de var tvungna att släppa taget och en lukt av kremerade kolhydrater och hår spred sig i salen. Min mentor stod i hörnet på buffén och mölade i sig mandelmusslor toppade med grädde så det vita fluffet kletade ut i hans ansikte. Detta medan chefen såg vid godisbordet och fyllde fickorna med karameller. Det är så jävla... Det är en buffé. Du kan äta hur mycket du vill.
Värdigheten är verkligen...
Ja, men den
prio 51.
Ja, ja. Längre bort på mitt långbord började duken ta fyr. Personalen sprang in med en vattenkanna och släckte elden. En kollega förklarade skamset att det lekt fånga servetten innan den faller på ljuset.
Jävla klassiken.
Och bad om
ursäkt. Vi kan förklara. Skulle bara leka.
Vi lekte fånga servetten innan den nuddar ljuset.
Ni tror säkert att vi har varit vårdslösa här, men det är inte alls så det är, utan vi har lekt.
Hörde du talas om fånga servetten innan den nuddar ljuset. Och bad om ursäkt för detta, för den röda sammetsduken som nu hade hål i sig och bordsskivan under som var något svartbränd. En äldre kollega som var om möjligt ännu mer berusad än de andra klättrade upp på sin stol för att hålla tal. Det började som en hyllning till livet men övergick till rasistiska påhopp om varför den indiska kollegan inte åt kött.
Fan vad man vill höra det talet ändå. Fy fan.
Ja, men vad fan vet du inte det då?
Jag säger som Evert Taube, va? Att så länge skuta, alltså, han börjar så. Den är verkligen så. Jag har verkligen ett kanonår vi har haft tillsammans här. Utom du då. Utom du som du äter inte ens kött. Det gör inte ni. Jag äter bara en massa ost i gryta. Det är så jävla obehaglig gubbe.
När min mentor försökte tysta ner honom och ta ner honom från stolen utbröt ett slags svärdfäktning mellan dem två med silverknivarna. Den ena fick ett litet rivsår i handen och skrek: "Nej! Jag dör! Förblöder!" Föll på knä och började gråta. Kollegan sittandes bredvid mig lutade sig mot mig och med en tung andedräkt av starksprit förklarade han för mig: "Ja, du vet väl att varulvar inte tål silver."
Han skulle försöka komma och lösa den.
Ja, han löste den. Kaoset pågick till midnatt och personalen på gården slängde ut oss. De flesta däckade på bussen hemåt. I fikarummet dagen efter var det helt tyst. Ingen nämnde något om gårdagen. Jag vet inte om det alltid brukar vara så här, men jag har en känsla av att vi inte är välkomna tillbaka för julbord på den gården i alla fall. God jul. Men jag tycker ändå så här. Jag tycker att det där var ett ganska lugnt julbord för ett företag.
Ja, men det är alltså sammantaget är det ju ganska ösigt ändå.
Ja.
De fäktas, de eldar bord, de gråter, de skäller ut en kille för att han är från Indien.
Men alltså jag var på en julfest, måste jag säga, när jag jobbade på Storstad, och det var en man det fler krogar, så det var väl typ 100-150 anställda som var på Himlen där till i gamla Skatteskrapan i Stockholm. Högst upp, och de hade lagt det mellan 16 och 20.
Det ska vara lugnt
för att de vet.
Ja.
Det här ballar ur. Och alla fick en varsin alltså julklapp, sen goodie bag, typ massa goda grejer.
Mm.
Den som ballade ur mest var nog jag.
Mm-hmm.
Jag ballade ur. För de, någon gång ställde de ner Fisherman's Friend-flaskor på varje bord. Någon gång efter det satt
det
jag
på
med
dem.
Ägaren
det är på
och
dem.
Förklarade för honom om han spelar sina jävla kort rätt så kommer vi fira jul ihop för han är så jävla snygg dotter. Jag försökte sno vin ur de andras goodie bag, sappade vin i garderoben som vinkrasch. Folk knullade på alla toaletter. Någon däckade på en toalett, vaknade klockan 4 på morgonen, drog igång larmet i hela huset.
Ja, för fan.
Det var så jävla... Du vet, jag har aldrig varit med om den här tysta stämningen på jobbet innan. Men jag var den som var tyst. Folk var så här: "Tack för senast, Nisse."
Ja. Är det kul eller?
Ja, du kommer ihåg.
Det är roligt om med sådana jävla restaurangidioter som är så: "Okej, vi ska bara vara här i 4 timmar mellan 4 och 8. Okej, okay, då gäller det att köra. Då får vi köra järnet istället."
Och i helvete, vilken, det synades från Hallbergs håll. Men, någon gång ska man göra det också.
Ja, det måste man få lov att prova.
Johanna, du som är så jävla ordentlig har väl redan tagit upp din nästa historia?
Ja.
Ja. Välkommen min kära vän att läsa din historia nummer 2 och god jul. Försöka julstämning.
Den heter En jävla resa.
Yes.
Denna berättelse svor jag för mig själv att jag aldrig skulle berätta vidare, men här är jag. Jag är en person som ofta skämmer ut mig själv på en daglig basis genom att bara vara mig själv. Jag snubblar över min egen skugga, råkar servera chili istället för paprika till tacos och så vidare.
Det är så jävla dåligt att en paprika är så stor. Jävlar vilken liten paprika det här var. Det ser nästan ut som en habanero det här. Vilken liten gullig paprika.
Jag har sådana babypaprikor. Det är det idag. Det är kul att testa. Så barnen kan tycka det är lite roligare.
Åh gud, vilken stor chili. Det var inget tryck i den här pico de gallo.
Nej men du vet inte, de små är starkare. Du kan tänka hur starka de stora är.
Ja, förlåt.
Va?
Nej, jag bara att avbröt.
Men detta är det värsta jag varit med om. För några år sedan jobbade jag som au pair i Dublin. Jag hade ett gott tjejgäng som jag lärt känna och umgicks också med en kille som jag var nära vän med, som jag börjat få känslor för. Vi kan kalla honom Erik. Jag trivdes så himla bra i min värdfamilj. Livet rullade på helt enkelt och jag tänkte, shit, den där klantiga tjejen kanske har vuxit till en förnäm kvinna som man ser i alla Hollywoodfilmer. Så fel man kan ha.
Åh gud, när man tänker den tanken och vet man, nej det har hon absolut inte.
Jag vet inte precis.
Det är liksom första...
Sitter där, är jag kanske är en förnäm kvinna nu.
Nej, det är inte det vet du.
Ska vi prova att ta steget till normal först? I alla fall så åkte jag hem över jul och träffade mina föräldrar och vänner. Jag ville verkligen sluka upp min semester och träffa så många som möjligt innan jag reste tillbaka. Och det gjorde jag. Det är nog min mysigaste jul någonsin, eftersom längtan efter familj och Sverige blivit så stor när jag bott utomlands. Så efter en otroligt fin jul och nyår så bokade jag och min familj in en middag på en restaurang med en skara av släkten innan jag skulle ta flyget tillbaka till Dublin. Det var lite vemodigt att säga hej då, men jag var ändå glad över att komma tillbaka till mina vänner och speciellt Erik. Väl på flyget började jag känna mig konstig. Jag känner liksom ett tryck över magen och börjar må lite illa. Men jag tänker att jag nog bara har lite ångest över att lämna Sverige och idylljulen. Vi landar och jag hämtar ut min väska och börjar gå mot tåget. Kom ihåg att jag är au pair och har absolut inte pengar, så jag höll hårt på vad jag la pengarna på. Men fan vad jag har ont i magen fortfarande, tänker jag. Så jag köper något att äta, för jag tänker, det måste ju vara hunger. Jag tar även en stor kopp kaffe, för jag vill pigna till lite.
Men vad i helvete? Runt...
Har du aldrig hört talas om ont i magen innan?
Det kanske var all chili, tack.
All paprika jag ätit.
Det har blivit runt 23-tiden nu. Jag tar en tugga av den fesna mackan och en stor klunk kaffe. Lite bitter över att ha behövt lägga pengar på mat när jag nästan precis ätit en stor middag med släkten. Då händer det. Jag känner hur jag måste spy och springer till närmsta toalett. Väl där kommer det ut ur både röv och mun. Jävlar vad dålig macka, tänker jag. Jag sitter på toaletten i nästan en timme när jag ser att mamma har skrivit ett sms. Mår du bra? Pappa har bajsat ner en pizzeria i stan.
Fan vad hungrig familj det verkar vara.
Oh, han har också köpt en macka.
Också en slags macka, ja. Varm macka.
Tror det är något virus från restaurangen? Helvete, tänker jag. Jag ska ju på ett tåg jag redan betalat för som tar 2,5 timme hem.
Det är så kul att man hör jävla snål hon är.
Ja, man har ju panik över pengar när man är i den situationen. Ja, jag vet det där
är. Hon är inte stål. Hon kanske är fattig bara.
Det är inte som att man har råd att köpa en ny biljett.
Nej.
Jag ringer mamma och hon skriker på mig att jag måste ta en taxi såklart. Nej, säger jag. Jag har ju redan betalat för tågbiljetten och taxin blir närmare 500 kronor. Jag tar en beslutsam titt i spegeln och säger att det ska gå. Väl på tågstationen känner jag att jag måste spy och ber om en påse från en liten godisbutik. Kvinnan i disken är fruktansvärt oförskämd och säger att om jag mår så illa kan jag väl inte åka tåg och ge mig sen en papperspåse, för det var det enda de hade. Där står jag och ser framför mig hur jag sitter på ett fullproppat tåg med all min packning och spyr över hela golvet. Det går inte, jag måste ta en taxi. Stackars taxin. Jag måste hem för jag kommer skita ner mig och det är bara att acceptera. 500 kronor är värt ändå, säger jag till mig själv. Som i en dimma går jag nu ut till taxiparkeringen och hittar snabbt en som är redo att åka. Jag sätter mig och säger att jag mår väldigt illa och den snälla taxichauffören säger att... Nu vet inte jag, hon är i Dublin. There's water in the back. If you want some, let's get you home safe and sound so you can rest. Så fin ju.
Ja, verkligen.
Säkert en våldtäktsman.
Ja. Säkert. Nej, det var inte jag som sa det. Det stod så fin ju.
Jaha.
Men jag kan hålla med om uttalandet, absolut. När vi kommit en bit blir allt suddigt och jag behöver spy. Jag säger det, men det är så stor väg att han kan inte köra till sidan. Och jag kaskadspyr i påsen. Den jävla papperspåsen. Såklart hör inte den och min spya gick rakt igenom. Nej. Chauffören ger mig plastpåse från framsätet och rullar även ner rutan. Luktar så jävla äckligt. Det är nu cirka 20 minuter kvar tills jag är hemma och jag känner att andra vägen, om ni förstår, behöver lätta på trycket. Jag håller mig verkligen allt jag kan, men röven vinner. Jag känner hur det blir varmt hela sätet och spyan rinner ut över hela golvet. Jag mår så dåligt nu. Jag känner mig som den vidrigaste människan på planeten. Men där ger jag upp. Jag kapitulerar. Jag kunde inte vinna över spya och bajsets starka kraft. Chauffören frågar fint. Are you okay? Is it in the bag I gave you? Yes it is. So sorry for the smell, säger jag. Det är väldigt mörkt nu, så snåla idiot. Jag tänker att han kanske inte kommer se spyan och bajset, så jag bara behöver betala 500 kronor. Gud vad taskigt. När vi äntligen är framme kommer mina värdföräldrar ut och ska betala, då jag skrivit till dem att jag är sjuk och spytt i taxin. Jag kliver ut med den söndriga papperspåsen, plastpåsen jag fått av honom med minimal spya i och ingen värdighet. Han kommer bak till mig efter att ha tagit ut resväskan från bagageluckan. Hela hans ansikte förändrades. Oh my god! Det blir en hemsk tystnad innan han drar igång. Oh, it's everywhere! On the seat! Oh my lord, this is not enough money. The floor, I have to get this to the... And the smell? I'm so sorry. I will pay whatever you want. I just had a holiday in Sweden.
Men vad fan?
Han var minst sagt förbannad. Mina värdföräldrar hjälpte mig upp. Jag duschade av mig och jag låg sen magsjuk i 5 dagar. Hela förödelsen gick på 1400 kronor.
Det var ju inte
det är billigt.
Nej, det var billigt. Det var billigt.
Fan, alltså, om någon skulle säga så här, du får skita i min taxi för 1 och 4, då hade jag sagt så här, nej, du ska ha 3000.
Alltså, för kom här varje morgon klockan 10.
Ja, det varit så billigt. Hade jag inte gjort annat.
Ja, fan, alltså att rekonna en jävla liksom, det där sitter väl.
Men det värsta var inte över.
Va?
Jag var tvungen att prata med någon om detta, så jag ringde min bästa vän Moa och berättade, men hon svor att ta med sig det till graven. Några veckor gick och jag och Erik hade kommit väldigt nära varandra, men ingen hade vågat ta steget. Mest flörtande fram och tillbaka. En kväll sitter vi på en pub med ett gäng från hans skola. Jag tänker att snart blir det vi. Nu har han presenterat mig för sina vänner och ikväll kysser han mig. En i gänget tar över konversationen. Guys, you have to hear this story, and since you're a Swedes, maybe you know this poor girl. Ha 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 ha. Hon fortsätter med att berätta om en stackars tjej som bajsade ner en taxi på väg hem från flygplatsen, a.k.a. jag. Så där sitter jag och försöker se ut som vanligt och skratta lite. När jag och Erik sen går hem till honom och frågar mig om det inte kanske är så att det är jag som historien handlat om. Han hade då på något vis gjort kopplingen att det var jag, antagligen för att han visste att jag och Moa var bästa vänner och Moa hade en annan svensk kompis som gick på hans skola. Han visste även att jag varit sjuk efter nyår. Det är inte supermånga svenskar i Dublin, så pusslet var inte så svårt. Moas försvar var att det var så sjukt att jag var tvungen att säga till någon.
Ja, here, here.
Okej, Moa, jag var i så fall.
Jag trodde aldrig att det skulle sprida så långt. Jag och Erik skrattade gott åt min historia, men mer än vänskap blev det inte. Jag kommer aldrig förlåta Moa.
Åh, det var hennes the one. The one that got away.
Ja, ja.
Fan, vadå? Varför kan man inte vara ihop med det där? Det hade inte blivit om i alla fall. Jag är ledsen.
Nej, men du har mycket mer förlåtande syn på bajsningar kanske.
Ja, men vad fan? Det är som att... Hon är någon magsjuk. Det är ju fruktansvärt.
Ja, det är...
I know. Jag håller helt med.
Så att man inte blir så här, slutar vara kär i någon för det.
Ja, men jag tror nästan man får... Han var kanske aldrig var kär. Jag tänker man får nästan vara... Man får nästan ha fått känslorna innan. Man söker sig inte till sådana tjejer.
Nej. Eller vadå? Vad fan? Det är liksom, du tänker lite som att... om du sätter inte på dig sömnapné-masken efter ett one night. Den sätter man på sig när man har gift sig.
Precis.
Ja, lite så. Man måste fånga någon innan man skiter på sig.
Men jag menar, man skriver ju inte det i sin Tinder-bio. Skit ner mig i en taxi. Men då får man inga träffar.
Röven
och de man får, de vill man inte.
Röven vann. Vill du veta mer? Slida in i DMs.
Röven. Ja, för fan. Jag är väldigt välskriven. Jag satt verkligen också i den taxin och kunde inte hålla mig.
Nej, alltså panik hade man ju.
Usch. Okej, nu kommer min historia då. Eva-Lena. Min mamma, 12-åriga jag samt mina systrar, då 2 och 13, åkte till morfars bror med familj för att fira julafton. Även morfar och hans fru Eva-Lena var med. Aftonen inleds med det traditionella julbordet, efter vilket både barn och vuxna avnjuter en savarin. Tänk sockerkaka dränkt i fruktjuice smaksatt med rom, fast om man skippat fruktjuicen helt. Redan här kan vi ana nivån på och rimligheten i släktens alkoholvanor. När julklapparna är öppnade och tvååringen däckat, obs ej av sprit, i en hög med presentpapper följer min syster och jag med den 15-årige sonen i familjen in på hans rum för att spana in den nya VHS-rullen han har fått av tomten. Det var en film som hette The Matrix.
Åh, 1999.
Men alltså, den hade jag på DVD. Det kanske var precis i brottet där då.
Ja, jag hyrde på VHS.
Okej, ja. Och vi tre satt som hänförda. Givetvis spolade vi tillbaka bandet och såg om filmen direkt efter att den stenhårda låten i eftertexterna tagit slut.
Killing in the name of.
Är det
det? Är inte det?
Ja, kanske.
Det är Rage i alla fall. Kanske Bullets on Parade också.
Vi märkte inte ett skvatt av det utanför tonårsrumsdörren fortsatta julfirandet. Inte när savarinen åkte fram igen. Denna gång skippades även själva kakdelen. Det är kul att fortfarande kalla det för en kaka. Savarin. Jag ska nog skala lite mer savarin. Glas savarin.
Halsar om.
Favoritbakverk. Och inte heller att morfars fru Eva-Lena hade byxorna ut och in när hon efter ett toalettbesök hade återanslöt sig till firandet.
Men också att hon är en sån som tar av sig hela byxan.
Ja, det är så jävla roligt skämt i The Office ju. Att det är, så här, att det är svårare med att gå på toa. Jag hinner inte gå på toa, va? Så bara, det tar väl inte så lång tid. Så får du liksom torka sig och gå på toa. Tvätta händerna. Det är inte det som tar lång tid. Det är att knyta slipsen. Han tar av sig helt butt naked. När det var läggdags blev jag av oklar anledning hänvisad till en fåtölj. Men eftersom barn är gjorda av gummi och eternit brydde jag mig inte nämnvärt om det, utan kurade ihop mig och sov mycket gott. I bilen på vägen hem nästa dag förklarar mamma för oss barn att det blir inga fler jular med släkten. Turligt nog har jag en mor som värderar skvaller högt och barns rätt att slippa exponeras för vuxenvärldens baksidor lågt, varför vi också fick höra anledningen till detta drastiska beslut. Morfars fru Eva-Lena hade blivit berusad. Så där berusad som bara en härdad skåpsuperska kan bli. Där vanligt folks kropp hade lagt av för länge sedan. I sin jakt på toaletten som låg så förrädiskt gömd där mitt i hallen hade Eva-Lena först tagit sig in i det från golv till tak höga glasterrarie i vilken familjens nyopererade leguan Lisen bodde.
Jävla galenskapen av tjejmening.
Lisen var försvunnen. Hon återfanns senare under den gustavianska buffén med lite damm i stygnen men annars oskad. Det blev ingen efterföljande infektion, så nu kan vi alla släppa det och gå vidare. Eva-Lena hittade aldrig toaletten, men hon hittade värdparets dubbelsäng. Hon måste ha insett sitt misstag strax efteråt dock. För hon hade snabbtänkt och snyggt kamouflerat situationen genom att hämta en juckapalm och placerat mitt på för det onämnbara. The perfect crime. Jag har i vuxen ålder fortfarande ingen vidare kontakt med Eva-Lena och sist hon ringde hotade hon med att göra mig arvlös om jag inte kom och hälsa på. Det är dock ingenting som oroar mig, så jag väl minns den gången hon lyfte upp 7 eller 8-åriga mig i sitt knä, smekte mig över håret och anförtrodde: Du är min favorit, Pernilla, och du ska få ärva allt. Jag heter alltså inte Pernilla.
Vilken jävla tant alltså. Du ska få ärva allt.
Ja.
Så att hon sker på sig och ställer Jukka Palm. Eller är det jag som är dum?
Alltså hon gick in på det, i deras sovrum då och sket.
Sket sängen. Ja.
Först släppte hon ut leguanen och sen gick hon och sket i sängen. Sen ställde hon en Jukka Palm på det.
Och så är det perfekt med att rycka upp den ur krukan så att jorden... Det måste bara vara jord.
Det är nog bara jord. Jag syns att Jukka Palmen välte på, mitt på sängen.
Men det är synd också att jord luktar bajs.
Ja, för fan.
Åh, gud. Eva-Lena, ändå for the win. Okej, här kommer min sista. Julgäddan och bastun.
Julgäddan?
Ja, kan det bli kneller här eller någon paté kanske?
Kanske det.
Ragni lyfte ur den förbannade julgäddan ur ugnen och ställde den på sin plats på julbordet. Okej, är det den starkaste starten jag har fått?
In medias res. Oh.
När som helst skulle släkten komma. Allt var förberett till perfektion. Hela december hade Ragni vikt åt att baka julgodis, laga julmat, städa och tvätta. Hela den nya 70-talsvillan badade i ett juligt skimmer. Det var äntligen julefrid. Äldsta sonen var hemma från studierna i Umeå över jul och nu skulle Ragni äntligen få slappna av och umgås med nära och kära i sann Christmas spirit. Ragni gick igenom checklistan i huvudet en sista gång. Glöggen varm, check. Julbordet dukat, check. Snapsen på kylning, check. Samtliga familjemedlemmar hade tagit sin obligatoriska juldusch och klätt sig i det julkläder Ragni förberett kvällen innan. Ja, eller nästan alla i alla fall. Gerald hade envisat med att ha på sig den djupblå julslipsen med röda och gröna lastbilar han fått av arbetsgivaren på Volvo lastvagnar. Gerald, ja. Var befann han sig egentligen? Ragnar hade inte sett sin make på ett bra tag. Hon kände hur irritationen snabbt tilltog när hon tänkte på honom. Skitsamma. Han sitter väl någonstans och kommer i julstämning, tänkte Ragni och försökte vifta bort sin make ur tankarna. För att förstå Ragnis julirritation lite bättre hoppar vi tillbaka till en lördag 2 veckor tidigare. Ragni hade då gått in i villans badrum för att tömma blåsan. Huset hade varit helt tomt hela förmiddagen och Ragni hade ägnat sig åt lussebak. Dottern hade just kommit hem och Ragni tänkte ta lite egen tid och läsa hemmets journal bakom badrummets låsta dörr. Just som hon satt sig till rätta och börjat slappna av hörde hon ett plaskande ljud. Hon tittade upp och lade märke till att duschdraperiet dolde badkaret. Hallå? Gerald? Frågade Ragni i riktning mot badkaret. Men ingen svarade. Konstigt, tänkte Ragni och kände en klump av oro i bröstkorgen. Hon reste sig upp med byxorna runt fötterna och böjde sig hukande mot badkaret för att dra undan duschdraperiet. Satan! Ragni hoppade till och höll på att snubbla på sina nerhalsade byxor. I badkaret låg en stor jävla gädda och lirade. Hon visste direkt vad det skulle innebära. Precis som Ragni omedelbart insett skulle familjen under halva december få skita bredvid en gädda och duscha på Gerhards arbetsplats.
Va?
Jag vet inte.
Han råkat dra upp den för tidigt.
Så åter till julafton och Ragnis lätta obehagskänsla inför det stundande julfirandet med släkten. Hon kunde inte sätta fingret på vad obehaget grundade sig i. Julskinkan var klar. Samma med den jävla julgäddan. Snapsen var ju kall och välkomstglöggen stod på värmhållning. Men vad gjorde Gerald? Nu kunde Ragni höra sin svågers Volvo rulla upp på den grusade uppfarten. Igen, en lätt obehagskänsla i magen. Eller var hon bajsnödig? Julsöket hade förvisso gjort sitt till att Ragni skulle få sin återkommande julmage. Som antagligen skulle lösa sig i mellandagarna som vanligt. Hon hann precis få upp minnet av fjolårets julslambil då en kraftig smäll följt av ljudet av fallande stenar ekade från källaren. Vänta, nu händer det så mycket i mitt huvud. Hon hann precis få upp minnet av fjolårets julslambil då en kraftig smäll följt av ljudet av fallande stenar ekade från källaren. Ragnhild kände ett isande obehag i kroppen och sprang ner för källartrappan samtidigt som hon förberedde sig på det värsta. Ytterligare två smällar ekade innan Ragnhild kommit halvvägs ner till källaren. Redan vid foten av trappan såg hon att ett ljusgrått pulver dansande dalande ned genom rummet för att täcka golvet. Som ett stormigt vinterlandskap. Pulvret hade nått både gillestugan där kvällens paketöppning skulle äga rum och sonens gamla pojkrum som han åter inkvarterats i. Ytterligare en smäll och ett brak. Tvättstugan, tänkte Ragni och kände paniken växa i kroppen. Hon tänkte på högarna av sängkläder och handdukar hon gjorde ordning till gästerna samtidigt som hon stormade in i tvättstugan. Och där, i ett kaos av virvlande byggdamm med släggande högsta hugg såg hon sin ljusgrå make stå med ett nöjt leende och glatt hälsa henne god jul. Det var så lugnt här och jag hade en liten stund över så jag tänkte jag skulle börja med den där bastun vi pratat om. Sa Gerald glatt med en belåten min över läpparna. Från övervåningen hördes sturklockans genomträngande signal om att julen med släkten kunde börja.
Snipsnapp, jävla gubbe alltså.
Vad händer?
Klockan är 12:15 och kanske... Nej, jag kan lika gärna... Jag gör en timme. Är det på bastun då?
Det är väl inget annat som jag behöver tänka på nu när min fru har fixat all jul. Utan jag kan väl helt enkelt bara bredvid handdukar och allting...
Är det här en grej, ni som kanske är från mer sjövärlden? Är det här med gäddan i alltså,
om man... Aldrig hört talas
om. Nej, det kan ju inte vara en... Men hon lät, alltså, i historien låter det mer som en sån. Ja, nej men ni förstår säkert. Hon fattar direkt, aha, då får vi duscha på hans jobb.
Ja, då, så här, det är också, vad fan, det är väl bara för att de vill ha den så färsk som möjligt va?
I så fall, jag vet inte fan.
Men alltså, vadå, har han också tagit med sig en halv kubik med bräckt vatten? I badet, för att han kan inte bara spola ut klorat sötvatten.
Varför går man spännare då fram och tillbaka?
På andra sidan, Krille som jag bodde med, han och Lukas hade ju en sån pool som var 3x3 meter och 1,5 meter hög, som upplåsbar.
Uh-huh.
Som han hade 5 abborrar och 5 mörtar i, som han matade med falukorv och äpplen. För att han tänkte att det kunde vara bra att ha och att abborrarna skulle äta mörtarna och växa till sig.
Och prepper liksom.
Ja, och sen blev det vinter och så frös den till is.
Mm.
Så tänkte jag, men om jag gör ett hål så kommer det dräneras ut.
Ja, just det.
Mm. Men då var det liksom 20 centimeter i botten som var vatten. Så när jag gjorde ett hål så kom det en högtrycksstråle över hela mig med ruttet fiskvatten. Så att jag fick så duscha. Det gick inte att få bort. Det var skunkstand.
Det kostar 1200 spänn om du frågar en taxichaufför idag.
Det är ändå få som liksom tänker en levande abborre. Det kan vara bra att ha.
Ja, det är Krille. Han
väldigt
är också,
sällan
ja, det gör honom till en konstnär.
Ja. Det är det bara det som gör honom till konstnär.
Ja, nej, det är det som gör honom till konstnär. Men det gör honom, man förstår att han är en konstnär på riktigt när han gjorde det.
Den här Ragnhild-historien, alltså den känns som att det skulle kunna vara med Kalle Ankas jul. Liksom.
Ja.
Förstår ni vad jag menar? Att det känns som att hon försöker få till julstämning. Hon bara kämpar och kämpar och kämpar. Men i sista sekund så slår han sönder hennes tvättstuga.
Min favorit var att det som rubbade hennes julstämning var att han hade valt en djupblå slips med som han fått på Volvo.
Jävla Gerald! Hålla fram den fina slipsen!
Ja.
Nej, men jag tycker det låter jättemycket som min mamma och pappa. Att morsan, hon bara lägger en månad på att det ska vara perfekt på jul. Ja. Och sen så kommer farsan in. Han har bara bytt olja. Han har bara bytt olja på bilen. Jag ska tvätta händerna lite. Ja, men potatisen står ju i diskon. Du tvättar ju dina oljehänder rakt ner i potatisen när vi ska äta om 10 minuter. Det är den...
Jag tar om oljehänder.
Nej, men du kan... Ja, fan andra.
Du kan vara gommaren. Du kan vara gommaren.
Vad gommaren som man gör på jordröst? Det är konstigt.
Ja. Ja, Johanna, då har du
ja.
En stor ärende att stänga denna julafton. God jul!
Och det gör jag med en historia som heter Släkten är värst.
Ja.
För snart ett halvår sedan skickade jag in en historia om den värsta Tinder-dejten jag varit på som innefattade en öde ö, kompisar och en riktigt mysig tant. Okej, förväntningarna ändå nu.
Helvete, det är en av mina favoriter.
Den här gången tänkte jag dela med mig om en minst lika hemsk men tyvärr lika sann historia. Den här historien utspelar sig en höst på västkusten i utkanten av Göteborg. Jag var 15 år gammal och detta var innan Snap och Instagram-tiden. Så det var på Facebook som jag samt majoriteten av mina jämnåriga kamrater valde att spendera sina timmar. Jag vattnade mina åkrar på Farmville som vanligt när det ploppade upp en vän för frågan. Hon hette Nemi och var lite gothig i stilen och några år äldre än mig. En väldigt spännande ung kvinna för en finnig 15-årig grabb.
Så är det gothig eller goffig?
Gothic, alltså
goth,
som är
ja, som goth.
Ja. Jag accepterade hennes förfrågan och kollade igenom hennes bilder som minst sagt var vågade. Den största delen av hennes bilder bestod utav hennes kropp tagen från hals ner i svarta tajta kläder. Om ni tror att jag blev mindre intresserad av henne på grund av detta, tror ni fel. Till min förvåning så skrev hon först, vilket var lika sällsynt då som nu. Efter vi skrivit ett tag så kändes det som att vi verkligen klickade. Vi hade så mycket gemensamt. Vi gillade samma program, samma musik och samma tv-spel. Jag berättade även för mina polare om vilken otrolig tjej jag hade börjat prata med och hur otroligt cool inom, vad heter det? Parentes. Ja. Sexig hon var. Ganska snart blev våra meddelanden mer och mer barnförbjudna. Jag som var ny på den typen av kommunikation lät henne ta kommandot, vilket hon inte hade något emot. Men när våra samtalsämnen hettades upp så kyldes götet ner. Löven började falla och hösten blev till vinter. Efter vi hade chattat varje dag i 3 månader var jag redo att träffas. Sagt och gjort bestämde vi ett datum i december. Hon undrade om hon kunde få komma hem till mig och efter att ha frågat mamma så sa jag att det går hur fint som helst. Nemi frågade om jag hade berättat för min mamma om henne. Det konstiga med detta var att hon nämnde min mammas förnamn trots att jag inte hade något minne av att ha berättat det för henne. Jag svarade, jo, jag har berättat för henne, men hur vet du vad hon heter? Hon svarade att det är hennes stora syster. Jag tog det såklart som ett skämt. Jag hade en nära relation till mina mostrar, men jag hade aldrig vare sig sett eller hört om Nemi. En stor klump i magen växte dock, och trots att jag var 99% säker på att hon jävlades, gick jag ändå ner till mamma och frågade. Klumpen blev lite lättare när namnet inte ringde någon klocka för min mamma heller. Jag visade min mamma en bild av Nemi och hon svarade, det där är ju Sara. Hon är min halvsyster. Gud, jag har inte pratat med henne på evigheter. Klumpen som tidigare befann sig i magen gick upp i halsen och illamåendet var svårt att förklara. En av mina mammas många halvsyskon som delade samma kåtbock till far har alltså skaffat ett annat namn på Facebook och letat upp mig. Jag blockade henne direkt och gjorde mitt bästa för att förtränga den första tjejen jag sextade med i mitt liv, att det var min egen moster.
Vad fuck?
Nu kan man tänka sig att den här historien tar slut med att jag blockade henne och aldrig snackade med henne igen. Men ja. Icke. Mamma blev nämligen sentimental när jag visade kortet på Nemi och valde att bjuda in sin halvsyster på julafton för att fira den med vår familj. Jag tror inte jag behöver förklara hur stel stämningen blev när vi tillsammans skulle sitta runt ett långbord, sjunga snapsvisor och skapa fina minnen i julens anda. Här. Inte ett ord mer än hej yttrades mellan oss den kvällen och vi har inte sagt något mer till varandra sedan dess. Men to be fair så hade vi faktiskt mycket gemensamt. Tyvärr var DNA en av de sakerna.
Men om de skaffar barn så kan det bli ihop med dotterna. För de var kusiner.
Ja.
Så tänker jag.
Så kanske det är.
Ja.
Så tänker
det
också, du, ja.
Det blir också hans dotter. Just det. Jag tar tillbaka det.
Alltså...
Oh,
men vilken obehaglig person, ja, som alltså, hon
att
är.
Man ser, att man liksom blir upphetsad så bara, jag är din moster.
Ja.
Då jo, man liksom kanske moster. Sitter och onanerar till sin moster.
Ja, det har han gjort då förmodligen.
Ja, men det är också så här all cred till dig att du ändå satte ner foten. Nej, nej, jag kan inte knulla min moster.
Nej.
Nej, jag vet inte om det är cred kanske tar i.
Ja, men hon, alltså, hon ville ju det. Det är det som är så obehagligt.
Och mamma måste, om han har sagt att det kommer hem en tjej som han har pratat med och att mamman bjuder hem då, det är crazy benaise, är det inte det?
Jo, men hon kanske tänker att hon vill ha lite kontakt och hon är väl lite speciell gissningsvis. Och ens, ja, hon har väl inte tänkt att det har varit liksom...
Nej, något sexuellt.
Nej. Ja, det var så en stor grej.
Vi har fått en julklapp.
Har vi? Mm.
Av vår redaktör.
Nej, men.
Vi har fått en tionde historia. Vi har fått en gåva från gudarna. Nej, från Fia Loam.
Fantastiskt.
Jag tror att den är skickad till Albin Olsson.
Mm.
Är den det?
Det är den. Det är den.
Då, det är ett sätt från Fia Loam att säga god jul till oss. Nej, men. Och till er där ute.
Ska jag...
Jag tycker att det var starkt av dig, Albin, att du låtsades vara för, liksom... Oh my god, har vi fått en historia till? Ja, det är jag som har fått den.
Jag måste hjälpa till att bygga suspens, va?
Ja, och jag tycker, men det visar på att du skulle bli en bra tomte.
Det visar på att du kanske kan bli en bra pappa.
I framtiden. Okej, men då kommer en bonushistoria.
Ja, och den får vara med och tävla då, eller
hur? Ja, det tycker jag. Ja. Tradition... är tradition. Jag har en vän som älskar julen. Han älskar den så mycket att ingen i hans familj får störa hans planer på denna högtid. När granen, självklart kungsgran, kommer in i hemmet så måste vardagsrummet möbleras om. För en gran ska vara stor. När de fyra barnen vill hjälpa till att klä granen så förklarar pappan att absolut, ni har det viktigaste uppdraget att ge mig sakerna som ska hängas upp.
Han vill
inte riskera att hans gran blir ful. Det finns en ordning för allt och när det kommer till granen så är barnarbete inte något som ska premieras. När man har fyra barn så har man också pynt som de gjort. Får det hänga i granen? Ja visst. Men på baksidan, mot väggen, så att det inte syns. Varje år är det viktigt att ta en bild framför granen. Detta har de gjort sedan det första barnet föddes. Och den traditionen håller i sig än idag. Barnen är mellan åldrarna 18 och 25 år nu. Pappan hävdar bestämt att detta är för barnens skull. Kul minne, helt enkelt. För 5 år sedan hade det årliga kortet försenats. Det blev nyår. 13 dagen, 20 Knut. Frun börjar tröttna. När ska kortet tas? Nu är julen slut. Pappan ber att granen ska få stå kvar. Kanske blir det fotografering ikväll. Dagarna går, frun tröttnar. Det är ju för fan snart vår. Barnen skiter i grankortet. Hon tar saken i egna händer och bestämmer att den här julen blir det ingen jävla fotografering. Hon städar bort julen. Ner med pynt i källaren. Ut med granen till graninsamlingen för att sen återställa sitt hem. Skönt. Barnen kommer hem, de som bor kvar. Ingen bryr sig om det jävla kortet. Vid middagstid kommer julhitler hem. Men vad i helvete? Var är granen? Ungar, kom! Han tvingar med sig de barn som är hemma till grankyrkogården. Nu jävla ska det fotograferas. Väl framme undrar dottern hur han ska veta vilken gran som var deras. Du, jag känner igen min gran. Sagt och gjort. De hittar granen, bär hem den, möblerar om, hämtar pynt och ringer in barn som flyttat hemifrån. Kortet tas. För en sak är säker. Tradition är tradition. En brunt jävla skelett.
Åh gud, jag vill se den här bilden.
Ja, just det, den finns såklart
på bild. Det finns ju på bild.
Ja, den måste vi få tag på ju.
Åh gud. Alltså, jag känner ju personen ifrån.
Ja, men man kan ju blöra ansiktena då.
Ja, ja. Du träffade hans tvillingbror på tåget senast vi åkte från Johanna.
Jaha.
Eller någon annan gång träffade jag hans tvillingbrorsa. Jobbar på svenska.
Ja,
så det är så. Alltså, wow. när jag fick höra det här så bara... Ja, då tog ni bilden vid själva...
Nej,
för fan. Jag tog hem den och klädde upp skiten igen. Det är så jävla roligt. Jävla och vad glad jag är att Fia skickade in den här. Tack Fia.
Tack så jättemycket.
Jag hade glömt bort den här solen. Och gud vad roligt.
Ja, men då ska vi väl utse en...
Ja, Albin, du börjar då.
Ja, jag har ju då den första, skilsmässa, halsfluss och trauma, en julsaga. Sen har jag Eva-Lena, den fulla kärringen som skiter i sovrummet.
Just det.
Och en oväntad bög.
Åh. Oh.
Ett riktigt julmirakel.
Ja, och sen bonus.
Just det, bonushistorien då. Tradition är tradition.
Jag hade ju då dansbandskungen fira jul, alltså den alkoholiserade tomten som
just det.
Däckar på golvet. Mm. Jag hade julbord med jobbet. Där det fäktades vid silverbestick. Och släpptes, läktes servettlekar ovanför ljus.
Just det, den gamla servettlekar.
Och sist men inte minst, julgäddan och bastun.
Ja.
Ja, det är alltså han som hade en gädda i badkaret i 2 veckor och sen bara tog saken i egna händer. Ska vi börja med bastun?
Nej, vi drar igång.
Det som var skrivet som en vacker liten novell.
Ja, verkligen. Ja.
Okej, jag hade julafton på toaletten. Det var knäcken i toaletten. Jag hade en jävla resa. Det var som sket i taxin. Och sen så hade jag släkten är värst. Det var han som blev uppraggad av sin just okända moster.
Åh, gud, den
han blev groomad. Och fick sen fira jul med henne. Ja, det var otroligt. Alltså, det här var ju sån lyckad grej.
Ja,
alltså, jag älskar alltså, att vi har fått in såna otroliga.
Ja, så men
vi fick
hemskt.
Ju en liten försmak där med, om ni kommer ihåg, julrimmet.
Nej.
Jag tycker det har upplevt... Men vi hade, ja, för jag hade en julhistoria. Ja.
Just det.
Den var ju så jävla bra. Men det känns som att vi liksom, det blir så jävla bra när man vill ha historier från julafton.
Ja,
men alltså jag tycker... Alltså en oväntad bög är liksom... Mm. Alltså alla är,
den
har varit,
är väldigt fin.
Ja. Ja, nej men den har liksom allt.
Oväntad bög, otrolig. Och jag kommer inte ihåg vad du hade för sista, Johanna. Den
släkten är värst. Alltså,
släkten är värst. Den var ju också otrolig. Den kan bizarr. Man faktiskt berätta. Mm. Sen älskar jag, men där är jag ju partisk.
Ja, traditionen är ju
min kära vän Mårten.
Gud, ja.
Där fick han ett namn också. Det får han ta.
Ja, det får han ta. Det är en fin historia.
Men jag tror ju, alltså jag älskar också tradition. Jag tror, hade fotot varit med, så hade det inte gått att slå. Men jag tycker också...
Oväntat bög. Vi kan faktiskt lämna med en fin historia.
Ja, faktiskt. Jag blev ju berörd.
Ja, det blev man faktiskt.
Mm.
Just det där med svarta dildon tyckte jag var så fint.
Ja. Men det var en vändning. Man trodde att det var en höger-vänster.
Ja, fan, för tänk om man hade... Liksom den här sliding doors-situationen. När han hade gått ut så... Bengt, vad är det här för något? Vad har du då? Vad är du så jävla bra själv då?
Ja.
Han är precis på väg in.
Ja, exakt.
Då blir det inget.
Nej, den tar ni. Det är alltså historie nummer 6 skulle jag vilja. Vet du vad det är?
Min andra.
Ja, var det din andra?
Ja.
Nummer 4.
Ja,
precis. Historie nummer 4. Nu kanske ni tänker så här, nu tar vi ledigt. Nej, det gör vi inte.
Nej, vi tar aldrig ledigt.
Däremot så vill vi att ni ska fortsätta skicka in historier till kafferepet@underproduktion.se.
Mm.
Nästa vecka kommer vi ha en nyårsspecial.
Mm.
Då vi har valt ut att läsa upp våra 3 favoriter. Så att vi kommer alltså kora årets fucking historia.
Mm. Jag har inte nödvändigtvis valt historier som jag har läst upp som har vunnit. Det är bara 3 stycken som jag har saknat lite sen jag läste dem, ska jag säga.
Ja, men jag gick igenom och fick såhär, gud just den här. Alltså, så att jag har valt ut faktiskt några stycken. Alltså,
okay, ser det som 3. En blandning mellan Hall of Fame och Sista chansen i Mello?
Mm.
En morf. Mm. En hyllning till 9 berättelser som skickats in.
Ja, det är en jävla karamellkväll i alla fall.
Agnetas nyårskarameller.
Ja, det är det.
Mm. Ja, det är det.
Det är det fan.
Så kommer Per Andersson in bara från höger.
Naken.
Ja, alltså det kanske plingar på dörren. Vi vet inte.
Nej.
Vi hoppas inte.
Nej, det får vi verkligen inte hoppas.
Vi hoppas. Det har inte jag tid med att bli full så här tidigt för dem.
Nej, men tack så extremt mycket för att ni skickar in historier.
Ja,
det är det som gör podden.
Och tack så hemskt mycket Daniel Aldermark på One Touch Edit som är vår otroliga klippare. Och tack till min syster, tillika redaktör Fia Loanström för att du gör ett kanonjobb. Och tack alla som lyssnar och tack Albin Solman Olsson och Johanna Hurtig-Wagren. Och god jul på er all.
God jul.
Hej då!
Jul.
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.